Skulle du vilja lära dig att dubbla din försäljning? Vill du lära dig hur du ska prata inför folk och öka sannolikheten att få igenom det du vill med hjälp av magisk retorik? Vill du lära dig av mentalisten Henrik Fexeus hur du ska påverka andra? Vill du lära dig hur du ska optimera inlärning och lära dig ett språk på en månad av minnesmästaren Mattias Ribbing? Vill du få ta del av de främsta verktygen och metoderna av många av mina absolut största förebilder som jag har lärt mig så otroligt mycket av? Gå då in på framgångsakademin.se och ta del av mästarnas kurser som första gången är samlade i Sverige på en och samma plattform och hittills har hjälpt tusentals personer att nå sina drömmar. Och det du får, det är nya kurser varje månad. Du får Q&A varje månad med mästarna där du själv kan ställa frågor. Du får med på workshop värde tiotusentals kronor i de här olika ämnena. Och det kostar bara några luncher varje månad. 499 kronor i månaden för exakt allting. Och detta kommer verkligen göra att du kommer att kunna ta ditt nästa steg i livet. Kommer kunna få 2021 till ett riktigt toppår. Så att gå in på framgångsakademin.se för att veta mer och signa upp dig och ta del av mästarnas verktyg och metoder. Jag lägger också en länk i poddbeskrivningen till framgångsakademin.se. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångsbaden with Alexander Perleros.
Äntligen är den här. Ingen mindre än Alessandro Alessio Lindblad i Framgångspodden. Hur stort är inte det? Han är född och uppvuxen i Stockholm och bor nu i Stockholm och LA. Han lärde sig spela piano när han var 7 år gammal och efter det har det fullständigt exploderat för honom. Idag är han en världskänd DJ och en av våra nutids mest framgångsrika musikproducenter någonsin. Han har internationella hitlåtar som Let Me Go, Remedy, Heroes, We Could Be och har över 1 miljard strömningar på Spotify. En riktig jäkla legendar. Han har också varit nominerad till amerikanska Grammy för sin remix på låten If I Lose Myself med One Republic. Och han uppträder ju självklart också på många av de absolut största festivalerna i världen, såsom Coachella, Creamfields, Ultra och Tomorrowland. Han har jobbat med David Guetta, Calvin Harris, Tove Lo och många flera. Och i den här podden så var det också lite spontant så knäckte vi en champagne. Första gången någonsin av snart mina 450 intervjuer som jag knäcker en champagne med en gäst. Men vad vore inte det bättre än att göra det med Alessandro Alessio Lindblad som vi ska lyssna in på nu.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångsbaden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Sandro Alessio Lindblad.
Yay! Vi satt en sån här fake-applåd. Ja, men du kommer jävla ultra-applåd här.
Ja, fan vad
mega-applåd.
Jag glömde på, får man svära i podcast?
Ja, det får man.
Man får säga vad fan
man
är.
Det är bra också. Okay. Det är bra att svära.
Nice. Med så här kompressor i rösten så det låter väldigt starkt.
Ja, jag kollade på lite intervjuer inför det här och jag kollade på någon intervju. Då klippte de bort varje gång. Eller kom det typ så här, beep, varje gång du svor i någon sån här engelsk intervju. Det var ändå några gånger som du kom lite pip.
Ja, men jag tyckte det var jobbigt faktiskt att göra intervjuer i början av min karriär. För att jag var, min engelska var inte alls, ska vi säga, lika bra som den är idag. Mitt ordförråd, mina ordval, allting. Så att jag tror jag svor för att det var så här, fylla tomrum liksom. Men idag känns jag, som jag är lite bättre på det i alla fall. Vi får se hur det går idag.
Vad använder du för engelska svordomar? Är det ofta att slänga ett fuck eller?
Ja, ah, fuck och bara... Jag säger också mycket så här onödiga, you know, I mean och sådana där grejer. Och det, när jag lyssnar på det själv så vill jag bara stänga av.
Men du,
så kolla inte på mina gamla intervjuer, för då skäms jag fett mycket.
Nej, men jag förstår det. Alltså... Att du skäms. Jag förstår att du tycker att det är så. Man kommer ut på en, och det gick ju så himla snabbt för oss, kommer ut på världsin rätt vad det står där med liksom de största överallt. Och sen så ska man, så kommer man in i ett rum som man kanske inte brann för heller. Man kanske vill skapa musik och man kanske vill göra sådana grejer. Och rätt för det ska du sitta i ton med intervjuer hela dagarna.
Ja, och liksom jag gick ju in i musikbranschen för att det var mest liksom att sitta framför en data och låta musiken göra snacket liksom. Det var ju det, det var ju så det började. Jag snöade in mig liksom i mitt sovrum och bara gjorde musik och proddade i flera timmar och sen typ spelade upp och så that's it. Sen helt plötsligt, och det var ju konstigt också för att när jag började få ett namn så blev ju också att vara en DJ mer en offentlig grej. Du började få liksom ansikten på folk som DJ-are. Så det var jag inte förberedd på. Jag var så här, jag trodde att folk skulle typ bara känna igen mig när jag spelade eller och typ bara snacka då. Alltså, och just den här mikrofongrejen, att man snackar i mikrofonen, det var inte jag heller van vid. Sen såg jag några DJs börja göra det och då fattade jag liksom att det var väl en bra grej att hypa upp publiken med.
Mm. Det blir ju ett jäkla tryck. Och jag kollade på din senaste spelning, om du inte har kört någon precis nu innan då, men när du var i Taiwan.
Mm-hmm.
Jag kollade på YouTube, så jag var inte på plats då, får jag väl säga. Men satan, vilket tryck det var!
Ja, det var faktiskt kul.
Alltså, helvete!
Ja, det...
Vilket jäkla tryck!
Ja, det var jäkla tryck för att jag tror Ultra Taiwan heter det, exakt. Ultra Taiwan, jag har kört den några gånger och det har alltid varit bra support med fans och min musik har spelats mycket där. Så jag har varit där några gånger och har alltid gillat det. Men jag tror folk kände också så att det här kanske blir den enda gången jag kommer hit på väldigt länge igen. Liksom. Så jag tror folk var extra taggade. Liksom. För att, vet, jag var ju tvungen att sitta i karantän i 2 veckor och det är inte... Många som är villiga att göra det liksom. Jag var först tveksam också med att göra det. Jag var så här, jag kanske go nuts och gå in i väggen liksom, för att man, jag fick inte lämna huset eller någonting.
Vadå, du fick sitta i karantän i 2 veckor inför spelningen?
Inför spelningen, precis. Så det var det som var liksom haken.
Det var dealen.
Det var dealen.
De bara, du bara länge ska spela. De bara, nej men kör typ 1,5 timme.
Ja.
Men du får sitta i 24 gånger 14 dagar
så
på ett hotellrum.
Så jag kan berätta det, jag och mitt team liksom, de som jag gör showen med, fick sitta i karantän tillsammans. Och då var vi tvungna att ta sådana här covid-test innan hur det här i Sverige. Så åkte jag dit och så fort jag landade åkte jag direkt till huset. Och sen that's it, fick jag inte lämna där 2 veckor. Och sen om vi behövde så här mat och sådana grejer hade vi en runner. Och regeringen, eller kallar man det regering? De så här, the government of någonting heter de. Kom och kollade då och då att vi så här, tittade in i huset så här, och se om vi verkligen var där inne. Och så det var full kontroll.
Sjukt. Så det hade alltså folk från staten som var där och tittade in med ett fönster?
Precis, ja. De stod utanför. Och så här. Sen gav de oss telefoner också som vi var tvungna att svara om de ringde. Så de kunde se var vi var. Och om de ringde, då var vi alltså, enligt lag tvungna att svara.
Då är det så här, som att när man är så här en elitidrottare och man testas inför en stor match eller en så här, ja, för typ steroider eller någonting, att de bara följer den.
Ja, bara liknande.
Men det är ju rätt märkligt, för att när man kollar på, när jag kollade på det här, så stod det var ju ett enormt folkhav. Det kunde ju, hur många var det? 15-20 000 personer?
Först sa de att det skulle vara 8, sen sa de att det blev 10 och sen ökade de försäljningen. De släppte bara mer och mer biljetter, så det var runt 15 000 till 20. Vi visste inte exakt, för de släppte ytterligare med bete bara dagen innan och så.
Satan.
Så det var ju magiskt. Det var ju det var ju liksom, jag kommer ihåg när jag åkte dit och bara fick höra så här hög musik, bara boom, boom, basen och allting, och det kändes så jäkla nice. Det var så här, det finns, men det var så här lyckorus. Man blev lycklig igen. Jag blev det i alla fall.
Jag förstår det.
Mm-hmm.
Jag tyckte när jag kollade på det här också, så var det så här, jag tänkte att vi kan liksom lyssna in starten på det.
Mm-hmm.
Lite i starten och sen också lite i slutet. Alltså jäkla tryck alltså.
Den här låten också, det är en så jävla rolig låt. Den här låten, jag hörde den för första gången. Ja. Jag har blandat den med min egna Under Control. Jag kommer ihåg när jag hörde den här låten för första gången, jag bara, vad fan är det här för låt? Och sen 6 månader senare spelade jag den själv. Ganska roligt. Men den är du vet så här, ja, det är så galet.
Nej, det är helt insane. Och jag tänkte här bara, när jag ser det här, när du står där och liksom studsar runt och all eld och sådär. Är det inte... har det skett mycket fel? Alltså med typ den här elden, att det är någon som har så här riktat den åt fel håll och rätt vad det är så håller på att bränna av din frisyr? Eller att
ja,
det
är så här... alltså Ultra är ju först och främst väldigt erfaren och professionell festival liksom. Men så med dem... Den enda gången med Ultra kommer jag vara med i 2017 tror jag. Eller sex, jag kommer någonstans där, så regnade det jättemycket. Och då höll på hela utrustningen. Det var en så här, värsta stormen kom in över Miami. Det är den enda gången det höll på, liksom utrustningen höll på att bli liksom förstöras. Så DJ:n efter mig kunde inte spela. Jag tror det var så här, vem var det? Deadmau5 kanske? Nej. Ja, men andra festivaler, jag har ju varit i så här Brasilien, så jag har spelat så bara fyrverkeri och, eller du vet, vad kallar man det? Det som kommer efter fyrverkeri, aska eller vad, de här gnistrarna bara kommit rakt mot mitt ansikte. Så, och en gång kommer jag ihåg, vi hade eld som var alldeles för aggressiv, så det kändes som mina ögonbryn brann upp. Så jag sa så här, jag bara slut, det var såna här flames liksom. De hade ju flames där, men nu var det mycket längre ifrån. Men du vet, jag tror en sån här festival som Ultra behöver man inte oroa sig mycket. Men de här kanske nyare och festivaler som är länder som kanske inte har gjort så mycket festivaler, finns det större risk, absolut.
Vi måste ju också lyssna in och kolla in slutet där, som jag tycker också var helt magiskt. Och här smäller det fyrverkerier. Nu exploderar det.
Alltså det var så mycket fyrverkerier.
Det var värre än New York.
Alltså det var det. Jag visste att det skulle vara fyrverkerier, men inte så mycket.
Det är fan en jävla atombomb som smäller.
Nästan, alltså det var helt... Det slutar aldrig.
Nej, det var ju inte bara några kinapuffar och slängde upp där alltså.
Nej, alltså det var... Jag visste att det, jag får ju veta liksom vad som kommer hända, och så går jag igenom med min tour manager och så här, vad vill du typ ska hända här? Vi har det här och erbjuda liksom, eller festivalen erbjuder. Och då sa jag liksom, men kör de stora fyrverkerierna på slutet. Men jag fattade inte att det skulle vara så mycket. Men jag headlinar ju, och när man får headliner då brukar man få de största fyrverkerierna.
Jo, men en sak som jag har sett som en nackdel med ditt jobb, det är att ta exempel när jag var i Barcelona förut, och sen så skulle man se någon spela där, så bara går man ut där, liksom klockan är 11, man börjar bli lite halvtrött, och sen hör man att de går på vid 3. Vad heter det där klubben i Barcelona nu som
Opium
är så stor? Opium. Ja. Man bara, shit, det är så, jag är så trött.
Ja.
Man ska trycka så här 12 Red Bull för att ens orka.
Det är det med Sydeuropa, att de börjar så sent. För de gör ju siesta. Så de går och lägger sig vid 7-8, sover några timmar. Sen bara klockan 11 går de och käkar middag och sen ut på krogen.
Men hur är det här?
Och det är ju, alltså, det är ju
det som är konstanta jättelänge. Jag hörde någon, det hade 240 resdagar på ett år. Och så här, och det är ju inte bara att du åker mellan liksom Öland, Gotland och Göteborg och Karlstad.
Nej.
Du flyger runt över hela världen i olika tidszoner, konstant hela tiden.
Man lär sig hantera det, men du vänjer dig aldrig riktigt. Det beror väl mest på hur du planerar din dag. Så sover jag ut. Jag försöker ju liksom sova så mycket jag kan. För att det här med att försöka, alltså först och främst, jag har ganska svårt för att sova. Jag har svårt att bara, jag beundrar folk. Jag är så avundsjuk av människor som kan bara lägga sig ner och så somnar de. Jag har verkligen svårt för det. Så att när jag väl blir trött, då tar jag den chansen att gå och lägga mig. Så det är ju, när det kommer till såna där kvällar i Mykonos eller Ibiza eller så här, som är väldigt sent, då försöker jag verkligen, försöker sova så mycket jag kan innan det. Och då blir det ju lättare. Och sen när man kommer in i det där turnersvänglivet, då blir det lite lättare. Men ibland har jag haft så här, du vet, en vecka kanske inga spelningar och sen åker jag till Mykonos och så börjar den kvällen. Jag går på 3:30. 3:30. Shit, jag glömt bort hur att det är så sent. Jag har inte spelat någonting nu, så jag glömt bort. Är det 3:30? Ja. Och du vet, så dricker man 100 kaffe så funkar det, så får man börja supa liksom för att få energi. Och då mår man ju skit. Jag kommer ihåg...
Shit, vad trasigt.
Ja, jag kommer ihåg det var för typ bara 2 år sedan. Då spelade jag en Mykonos show dagen innan Tomorrowland. Och den började 3:30. Och så var jag tvungen att dra 11 på morgonen. Så jag hade ju sovit typ vad? Jag slutade vid 6-7 på morgonen. För jag också så här, du vet, man tycker det är så kul när man står och spelar där. Och så, jag har alltid haft som mål där just på en klubb där i Mykonos att jag vill spela till solen går upp. Och dagen efter var jag, du vet, så förstörd. Och så stod jag och spelade på Tomorrowland så här, live flera miljoner pers och bara helt spritfylld i ansiktet. Och det var inte så jättekul kanske. Men samtidigt så försöker jag inte liksom, det är väl det är liksom, det är väl den livsstil jag med. Jag får man sömnen så är det okej att spela nyktert, men får du inte sömnen då vänder du ju till så här vodka, Red Bull och grejer, och då mår man ju pistan efter, speciellt ju äldre du blir.
Du måste ju fått mycket så här hjärtklappningar och sånt. Nej, men alltså när jag jobbade på Café Opera förut.
Ja.
Och sen så jobbade jag i krogsvängen ett tag, Grodan och Pjor och lite sånt. Då kände jag att jag började få hjärtklappningar. Inte för att jag liksom krökade ner mig. Mest bara för att ja, men stället stänger 5.
Ja, men det är ju man ohälsosamt.
Sover 6:30. Och sen så hade jag mitt vanliga jobb på vardagarna. Så går man upp vid 6:00. Och sen så blir det som att man blir så jättelaggad.
Ja.
Och sen blir man runt, så går man runt som en. Så var jag återhämtad kanske till onsdagen. Helt 100 återhämtad. Mm. Och sen så är det fredag igen. Och då bara pajar man hela helgen. Och sen går man runt lite grann som en så här halvzombie typ.
Ja, ja, jag förstår det precis. Jag beundrar folk som kan verkligen stå nykter en hel kväll. Speciellt folk som jobbar som så här promoters och jobbar bara stå helt nyktra. För att de har ju fattat att de kan inte dricka varje. De kommer ju må piss i längden liksom. Så jag beundrar verkligen. För mig, det är inte alls svårt för mig att vara nykter när jag kör typ festivaler. För att det är en sån, det är som produktionsshow och det, du vet, det är en show på ett sätt. Men när du står på klubb och då är du nära folk och det kan bli lite så awkward. Speciellt så i Las Vegas beachclubs, du vet, folk står ju så här nära som, och så står de bara så står de och skriker typ så mitt när låter ett break, och så ska jag bara så vara helt nykter och bara man måste vara så självsäker på ett sätt liksom, för att det är så dagsljus, du kan inte gömma dig bakom produktionen, förstår jag menar. Så då brukar jag faktiskt dricka lite. Bara för att få liksom känna mig mer, kunna typ stänga av det lite. För att i Vegas är de ganska så här.
Ganska grisigt.
Det är lite grisigt, ja.
Nu, vad har du tagit som minst för en spelning och som mest för en spelning?
Alltså det här är ju längsta jag någonsin tagit, jag har haft ledig från spelningar.
Nej, men alltså jag menar pengar.
Aha,
men vad har du tagit betalt som minst och som mest för en spelning?
Ska vi gå in på sådana frågor nu?
Nej, men alla undrar. Alla undrar
på... Jag ska köra mitt mediasvar då. Jag är väldigt lyckligt skattad. Mediatränat svar här. Jag är väldigt lyckligt skattad. Nej, men jag kan säga så här. Det är bra, väldigt bra betalt. Pengar är inte allt. Du vet, ju äldre jag blir, desto mer har jag börjat ta beslut som fattar om min hälsa och familj. För om jag säger ja till alla gigs för att pengarna är bra, då är jag längre ifrån min familj och du vet, mina föräldrar och min mormor och morfar, de blir ju bara äldre och äldre. Och jag känner att, speciellt nu när jag var borta i 10 månader, det går så fort och du vet, jag vill inte liksom missa den tiden jag har kvar med dem, så att jag mer och mer varje år börjar fatta mer beslut som är för familjen och stanna där.
Du var bra mediasvar.
Eller hur? Jag kan tackla den där frågan.
Nej, men du har fått det förr.
Jag fick den frågan en gång förut och jag den var så rakt på sak, så jag visste inte ens. Jag började typ garva. Jag bara, är du seriös eller? Ja. Men jag fattar att folk vill veta. Men det är väl bara att gå in på...
Ja, man kan ju...
Du kan ju kolla vad jag känner.
Ja.
Hur mycket mitt bolag har dragit in.
Ja, men
Expressen gillar att snacka om det.
Ja, gillar att dra det. För det är ju så här, det vet jag själv. När framförallt den här DJ-vågen kom, så hörde man så här något rykte om att typ... Jag vet inte om det var Tim eller Avicii och så kunde dra... $1 million för en spelning. Sen börjar man sitta och räkna.
Han tjänar det sjukaste dollar, det kan jag verkligen säga.
Och vi sitter ju i hans förra typ studion nu.
Ja, det...
Och då blir det ju, det är klart att det blir, då börjar man, när man inte heller liksom förstår allt jobb bakom, och samma sak om jag pratar med typ en av mina, typ ta någon duktig föreläsare, kanske dra så här 100 000 på en timme, när de står på scen, så är det så här att, nej men du, det har ju tagit, jag har ju gjort det här i 30 år för att kunna ta 100 000 kronor för en timme. Så att det är ju inte bara att man gör så att, och det är allt den där uppbyggnaden, men det blir ju så vulgärt och så extremt när man bara säger nej, men och det vet jag att du också har hört väldigt mycket, att säga ja, det var DJ man skulle bli, ja. Eller så här, vad är det för typ av jobb? Och då står du och trycker play på några låtar och sen så blir det så här.
Ja, alltså precis, det är exakt som du säger. Sen kan man ju kolla liksom på hur många timmar. Nu säger jag inte att det är så här det är, men man kan ju kolla liksom på hur många timmar. Om jag skulle räkna hur många timmar jag sitter och gjort musik, det är ju mer än vad jag sover liksom. 100%, alltså jag har suttit så, känns det i alla fall som, men det är så många timmar. Och om folk vill ge mig det priset, varför ska jag säga nej till det?
Fast det måste ju vara väldigt...
Jag skattar ju liksom. Så.
Men det måste ju vara svårt ändå så här, när man är på en sån topp. Att kombinera, jag tänker bara själv så här. Att kombinera jobbet med sitt eget välmående.
Ja.
Och sy ihop dem där. För att rätt vad det är så kan bara tänka mig det. Så kommer det in så här, nej men jag har 2 spelningar den här veckan. Och det har jag 10 veckor i rad. Och sen är det någon som skickar så, du, kan vi trycka in en tredje? Och så okej, jag trycker in den där tredje. Och sen kan trycka en fjärde. Och sen kanske ni bestämmer innan, nej men jag ska bara ha det här, för då kan jag ändå må bra. Och sen så kollar du efter sommaren, så bara, det blir dubbelt så mycket.
Ja. Så händer det ju många gånger. Jag skulle vilja säga mestadels är det så. För att jag känner så här, jag vet inte, ja men vad fan, man kan väl bara klämma in den. Och sen, jag tror att Mycket av det som påverkas, ja, nummer 1 är ju hälsan, men också relationer. Jag märker att ju mer spelning jag tar, desto mer förlorar jag. Eller inte förlorar i fel ord, men det tär på relationer. Speciellt förhållanden. Och du vet jag kan ju ha haft... Till exempel, nu är det annorlunda. Nu är det corona, så nu ser min tjej mig mer än någonsin. Det kan ju vara liksom att vi har planerat grejer, så kommer det in gigs och så känner jag, du vet, det är mitt jobb och så, du vet, man har planerat någonting tillsammans för att det ska vara ens tid tillsammans, vilket är viktigt. Och så kommer in de här spelningarna och så slutar det upp med att vi inte ses på 2 månader kanske, för att jag är ju i Europa eller hon kanske i USA och. Så då blir, det blir en kombination av hälsa och relationer som tärs. Och det är därför det är ju svårt att säga nej ibland. Det är ju det. För att man tänker så här, men det är väl bara ett gig och det är bara att köra på. Ett till gig sådär. Jag klagar inte. Jag är så tacksam för att jag får de opportunities. Men man måste bli duktig på att säga nej till vissa. Även fast det kan kännas så sjukt att man säger nej. Vi har ju exempel på vad på om man giggar för mycket, vad det gör med hälsan. Det är flera DJs som säger att att det kan bli en ond cirkel. Och just livskvaliteten på livet är ju galet också, för det är ju sena nätter, sen ska du äta nyttigt och sen ska du träna och så ska du sova, du vet, alla de där grejerna under en lång period, så sliter du på en. Och stress, var relevant, alla de där grejerna,
pressen,
ny musik, folk kommenterar om ens nya musik och så ska du ta in det, och så att jag tror det är fortfarande ganska så här svårt att få grepp om det, hur man ska göra det. Jag fortfarande sitter och tänker så här, jag gör tillräckligt där, ska jag bry mig mindre, ska jag bry mig mer? De tankarna går ju fortfarande. Och sen liksom alla är ju olika. Varje individ kan ju köra sitt egna race beroende på hur mycket man pallar. För mig, ju äldre jag blir, desto bättre har jag blivit på att hantera det, känns det som i alla fall. Jag kommer ihåg faktiskt nu när jag körde Taiwan, så började jag känna så här stress igen. Just det här med leverera, men jag lyckades tackla den ganska snabbt för att av erfarenhet. Förut när jag känner igen den här känslan igen, och det var så här, ja, men det är en stress, det är en ganska lång historia, men det var en stresskänsla men som tur har jag ganska gått igenom väldigt mycket av de jobbiga perioderna, så jag visste hur jag skulle börja tänka igen. Det är som att jag började liksom använda verktyg i mitt huvud hur jag ska tackla de stresssymptomen, och lyckades njuta i alla fall av showen. Men jag kommer ihåg strax precis innan spelningen, så satt jag sms med min tjej och pratade med min mamma också, och bara började känna den här stressen igen, för den har ju inte varit där.
Nu bara för några dagar sedan?
Ja, eller innan Taiwan-showen. Ah. Så från ingen anledning. Jag tror bara att, du vet, så här, energin började komma tillbaka, och jag tror att den började skrämma mig lite hur det var förut. Men samtidigt, jag lyckades tackla den rätt snabbt och så bara att nu, det här kommer bara vara roligt och nu ska jag få gigga igen. Men det är sjukt att det var som om den kom från ingenstans och kände så här, börjar jag bli stressad nu för ingenting? Men det har ju med liksom att jag börjar se scheman läggs och flighterna och men jag är enormt mycket bättre plats idag än vad var för några år sedan, och det var därför jag ville dela med mig lite på så här sommarpratet om hur jag kände
jättefint
mig. För att jag fick mycket frågor sådär, och tack så mycket förresten. Så att jag ville bara dela med mig lite där hur det var för mig ett tag. Skål.
Ja, skål. Halleluja!
Fan, det är fredag. Ska vi inte dricka en bärs eller något?
Jo, men vi har ju...
Bärs. Fan vad jag ljög där. Jag dricker aldrig öl. Jag är en vinkille. Är det så?
Det ligger 20.
Jag tar jättegärna något glas.
Men vi kan ju köra. Det måste
om
göra.
Du dricker, jag kan inte dricka själv.
Absolut. Vi har ju lite, här har vi lite... Nej, 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 vi har ju schyssta... Det var fin besök här.
Aha, oh,
nu kör
okay.
vi Hatte...
Okej.
Okay. Nu kör vi Hatte Söner, 2014 års modell. Det funkar.
Vad är det för något?
Det här är en fin champagne.
Wow, vilken ära.
Ja, ja. Det här måste vi ju köra nu när man... Det är fan fredag ju.
Det är fan fredag, nu kör vi.
Det är helvete fredag.
Sen några... går vi till Café Opera.
Ja, exakt. Vi kan ju köra sådana, eller hur? Eller har vi några andra glas? Nej, skitsamma.
Nej, kör dem där.
Där är hotellglasen.
Är det så? Jag vågar inte... Shit, vad långsamt.
Ja. Ja.
Okej.
Okay. Alltså, nu...
Ja, men nu...
Vänta. Nej, bra. Säkert.
Ja, det var faktiskt väldigt säkert.
Ja, man kan nästan tro att... Jag har jobbat med det.
Ja.
Fast lite seg dock. Jag skulle inte säga så mycket flaskor.
Tack.
Nej, men det här ska vara bra grejer.
Ska vara bra grejer. Gud vad jag började tänka på student. Som champagne. Jag vet, du vet, luktsinnet, du vet, reagerar på ens minne. Jag började tänka på så här studentskivor och grejer. Wow. Det var gott faktiskt.
Mm.
Väldigt
lätt fräsch.
Lätt fräsch.
Mm.
Nice. Vad heter den?
Hatt i svenskt. Hatt ett söner. Champagne. Okej. Okay. Den var rätt... Ja, men den var välsmord.
Ja. Grym.
En av de bästa lärdomarna som du någonsin har fått. Har du fått något av Sebbe eller någon annan som du har tagit med dig och har med dig?
Alltså det beror på lärdom liksom inom karriär eller liksom generellt i livet. I livet har jag lärt mig att tålamod, och det är faktiskt både och. Både i karriär och generellt hur man för att hitta liksom ro i sig själv. Det är tålamod. Ödmjukhet, absolut. Att inte försöka också. Jag var väldigt... När jag var yngre så stressade jag väldigt lätt över grejer. Och jag kan fortfarande göra det idag, men jag blev mycket bättre på det. Och när jag tittar tillbaka på hur många timmar, år ska jag nästan säga, när jag oroade mig för sådana saker som jag verkligen inte behövde oroa mig. Så sitter jag och tänker så här, tänk om jag hade använt den tiden till att gjort något annat, vara kreativ eller... Du vet, det var en stor del utav mig. Så det är någonting jag har lärt mig, att man måste lära släppa att du inte kan ha full kontroll på vissa grejer i ditt liv. Och mer embrace det. Men det är liksom lättare sagt än gjort. Mm. Verkligen.
Nu sitter vi i Tim Berling, Avicis, förra studio eller häng, skulle man kunna säga.
På det var en studio i alla fall. Sist jag var så var det högtalare och allting här.
Ja. Hans bortgång chockerade ju verkligen hela världen. Och hur har ditt liv förändrats efter det? Tänkte du att det här var liksom ett varningstecken som du också tar med dig själv? Eller så här, och hur gick tankarna när du hörde om hans bortgång?
Alltså, det var ju en enorm chock. Enorm. Jag började ta alla de här frågorna som jag ställde mig själv i mitt egna huvud liksom så här, mer seriöst. För att när man lever den livsstilen som gjorde, så får du höra vad mycket folk tycker om branschen, så tänker man... Man typ... jag ska försöka använda det. Man gör de frågorna inte så stora. Liksom, så är det hälsosamt och DJ? Så säger, när jag får, känner liksom tryck i bröstet. Jag borde inte ta det. Jag är DJ. Det är lätt. Vadå? Det är DJ som man skulle bli. Alla de här grejerna. Man gör dem mindre än vad de... kanske är, för att alla andra runt omkring en ser inte så seriöst på det, för att det är en ny grej, men också så ah, vadå, det är DJ, du står tryck på knappar. Så jag tog inte de frågorna, så säga, även fast jag kunde må dåligt, så tänkte jag, vad har jag må dåligt över när jag typ fått det jag verkligen velat? Men det är ju just de här hälsofrågorna som vi snackade om förut, att man måste tänka på alla, att det blir en, det är en långsiktig effekt på hur det påverkar ditt liv om du lever på ett visst sätt. Och alla de frågorna som jag kände förut, för att innan Tim gick bort så fanns det många tillfällen där jag mådde dåligt och visste inte hur jag skulle hantera det. Hur ska jag ha ett bra liv men också hälsosamt med bra relationer och inte känna stress? Alla de här stora frågorna. Men samtidigt så, på grund av vad jag kände, vad resten av världen tyckte om det, så tog jag det inte lika seriöst. För jag tänkte så här, men det är väl bara jag som är fjantig nu liksom, så här, så jag klagar typ så här, på att jag har ett bra liv. Men stress är stress, och de kommer i olika former, och det kan gå så långt att det bygger till ångest och depression och såna här saker. Så att jag kände det redan och började det ta det seriöst. Och sen när det hände, då fattade jag, vet du vad, jag vill inte, själv vill inte hamna i en sån situation. Så att det var ju verkligen en stor så här, nu måste jag pausa. För att jag hade ju känt det under en lång period, och så kom det i vågor. Och sen när jag hörde det, så blev jag ju liksom rädd. Och kände så här, vet du vad, jag kanske inte ska se så lätt på det. För att om det är som du sa när du sa att man kan få, du vet, känns som du ska få hjärta där. Jag kan ju känna så också. Jag känner så här, det här kan ju inte vara hälsosamt, stå tre på natten, DJ i 4 timmar, 50 gången i rad denna vecka, och dricker och bara stå och spela.
Nej, inte du, en människa.
Ja, exakt, det är ju en stålman liksom. Och sen du vet, känna folks åsikter, att man inte ska, ja men vad fan, kör på, vadå, du vet, det är de grejerna som jag började ta det mer, mycket, mycket mer seriöst.
Jag kan tänka mig att det är så sjukt ensamt också, för att man är så här, det är inte, visst det är du och ditt team, men det är fortfarande du, och ditt team är runt omkring dig, men det är inte så att du driver ett bolag med 7 andra personer och ni äger 12,5% var i det här bolaget. Det är liksom du som är du.
Mm-hmm.
Och
ja, och sen är det ju så här, jag älskar dem jag jobbar med, men de är inte heller mina bästa vänner liksom. Det är inte, vi är inte riktigt så här, vi har inte den här familjekänslan så här, vi har ju gått från dag ett tillsammans, så att
ni är inte spaghetti maffian liksom.
Nej. Exakt. Och det gör ju liksom att man håller ju också en viss typ av nivå på allting, du vet. Jag Dreyer hade jag en närmare relation med, absolut, men de jag jobbar med nu, det är ju väldigt professionellt och väldigt så här, ja, vi har kul absolut, men du vet, när vi var där i huset i Taiwan, jag, de 2-3 sista timmarna innan läggdags var jag för mig själv och pratade med folk från härifrån och hade min egna tid liksom. Så det är ju inte det, nu tappar jag bort mig lite, men nej, vinen, fan. Vin och champagne slår mig då. Jag måste sluta dricka det.
Det är bra, bra grejer. Framgångschampanjen. Framgångschampanjen, nu åker vi. Du, hur ser framtiden ut för dig nu? Du kör lite, du skippar ju nu. Du sa ju det till mig innan att så här, från och med nu är det slut på Tomorrowland och Las Vegas och allting. Nu är det att du kopplar upp det på Zoom, max 500 personer.
Exakt.
Du står i din,
nu kör vi Zoom classes
i din lägenhet.
Jag ska börja
göra
DJ klasser kan du få lära dig om man trycker på Q och play samtidigt. Nej, jag kommer vara i Stockholm faktiskt, och jag har en fantastisk studio här som jag inte använder tillräckligt, så jag kommer grotta in mig där och göra massa musik. Så kommer jag hänga också med min familj som jag inte sett på 10 månader faktiskt. Eller med. Är det, jag var sist här i jul, och på grund av corona och sådär, så jag har ju velat åka tidigare, men det var så jävla mäckigt där ett tag. Så jag kommer fokusera mycket på familjen, ta igen mycket tid med dem. och bara också jag försöker också inte vara så överproduktiv, för det kan också leda. Jag känner så här, när det här hände, covid och corona, covid-19, då kände jag på något sätt så här, nu måste jag verkligen utnyttja den här tiden till att vara produktiv, vilket jag började göra de första 3 månaderna och bara göra massa låtar. Sen blev det nästan stress och bara, fan, nu måste ju chilla. Så att, samma sak där, försöker hitta en balans där. Och det ska vara skönt att göra både och här. Chilla men också jobba, studio, ta igen också. Det är mycket gamla vänner jag har här också som jag har inte sett på väldigt länge, som jag skulle gärna vilja ta upp vänskapen med igen. Och nu får man absolut vara försiktig, inga folksamlingar eller sånt där, men verkligen ta igen lite.
Men du, svinkul att du har tagit dig tid att komma hit.
Tack.
Så
det
var
kul att få snacka svenska igen, och jag är bara chilla och snacka och dricka lite.
Ja, men alltså, du är ju också, jag får ju säga så här, att du är ju första gästen som jag har knäckt en champagne med. Det har ju aldrig någonsin hänt. Så det är ju fantastiskt. Så
att, hur länge har du haft den podden nu?
5,5 år.
Ja, det är så pass.
Det är länge.
Och jag är den första du knäcker en champagne med?
Ja.
Wow.
De brukar inte gilla mig om jag är här med, så de jag kör inte Djurgård bara så. Nej, men det är,
jo, men det är fredag, då måste vi.
Ja, men det är bra. Det är bra för mig också. Jag är ju så här, det är bra för mig att få leva lite, tänkte jag säga. Men för knäcka.
Det är viktigt. Man måste hitta, jag tycker det är väldigt viktigt att hitta små stunder i livet man njuter av. Det är så viktigt. Små pauser hela tiden.
Mm. Du, stort tack att du kom hit. En
tack
stor själv. Stor ära.
Tack för att jag fick komma och dricka champagne. Vilken shoutout den här champagnen får.
Ja, vi kör en skål. Skål.
Fram Gang Spotty with Alexander Polaros.
Legendaren Alesso med. Ja, och jag ska säga det, jag måste berätta det här lite grann, att jag blev väldigt förvånad. Han sa att han ville ha något att dricka. Vi knäckte en flaska champagne mitt i podden bara, och jag kände mig nästan lite full. Alltså jag dricker ju typ aldrig, så att när jag väl satt där och bara började drack första glaset, jag bara, fan, jag känner mig lite lullig, och det är ju lite härligt det också, va. Ja, nästa gäst, det är ingen mindre än David Sundin. Du vet, den här komikern, han var med Melodifestivalen, han är bäst i Test med Babben. Alltså, och där gjorde jag. Så har du inte, du måste bara en sak, lyssna på avsnittet Svinbra. Där berättar jag en sak som har grämt mig under väldigt många år och faktiskt gjort det att lägga sömnlös. En av de jobbigaste sakerna som hänt, som har legat med under flera år, som jag delar med David Sundin. Så att jag till och med hatat honom för det här, fast han på ett sätt inte är den som är skyldig till det. Men jag har inte kollat, jag har blivit tvungen att stänga av Melodifestivalen när jag ser han, på grund av den här anledningen. Och sen också när vi spelade in trailer, eller inför det här avsnittet, så gjorde jag nog det sjukaste jag har gjort, det störda, det konstigaste jag gjort någonsin. Ja, kolla det på min Instagram i alla fall. Det kommer ut på söndag när det här avsnittet kommer ut. Det var så pinsamt, och det var liksom, vi tänkte på en sak och det blev väldigt bra, men det här blev helt sjukt bara. Ja. Stort tack för att du lyssnar. Jag uppskattar det verkligen jättemycket. Ha det bäst. Hej då.